Här börjar En ängel på flykt av Barbara Cartland. Översatt av Eva Wennbom. Inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Kapitel 1. 1818. Vem som helst skulle ha blivit imponerad av markisen av Ravensthorpe där han kom körande sin fetong. Med den höga hatten lite på sned på det mörka huvudet, whipcord-rocken som satt perfekt utan ett väck någonstans och en kravatt som var knuten i en ny stil som ännu inte hade nått St. James's var han elegansen personifierad. De som kände honom väl var emellertid medvetna om att endast en förstklassig skräddare som Weston kunde dölja de muskler han hade utvecklat som framstående boxare vid Jackson's Academy. Spegelblanka kurirstövlar täckte hans smärta men mycket starka ben på vilka han promenerade många kilometer i jakten på fjädervilt. Med tanke på hans stora egendomar, hans enorma förmögenhet och ett fördelaktigt yttre som fick varenda kvinna i den fina världen att längta efter hans uppmärksamhet, hade man kunnat tycka att markisen borde ha verkat, om inte förtjust över sitt liv, så åtminstone förnöjd. Tvärtom fick de cyniska linjerna på var sida om de bestämda läpparna och de fashionabelt sänkta ögonlocken honom att verka desillusionerad, som om han drev med alla han träffade på. Han var väl medveten om att samtidigt som de yngre snobbarna kopierade hans yttre elegans skakade de äldre klubbmedlemmarna sina huvuden och sa att hans arrogans och nedlåtande min visade att han var bortskämd. Markisen ignorerade emellertid all kritik och fortsatte att leva som han ville. Han vann alla de klassiska hästkapplöpningarna och upprätthöll på sitt släktgods en perfekt organisation som gjorde prinsen regenten rasande. "Jag kan inte begripa Ravensthorpe," hade denne sagt senast han bodde hos honom, "hur det kommer sig att jag får bättre mat, bättre upppassning och förvisso bättre vin i ert hus än jag får i mitt eget." Det fanns ett irriterat tonfall i regentens röst som för markisen skvallrade om att han var avundsjuk. Det var inte så förvånande eftersom han tyckte om att inte bara betraktas som den främste gentlemannen i Europa utan även att vara den främste bland sina vänner och att excellera, precis som markisen gjorde, i allt han tog sig för. "Jag tror att svaret, ers kungliga höghet," svarade markisen, "är att ni väntar er perfektion, och det, sir, är nästan omöjligt att finna till och med er enorma begåvning och klarsynthet, framförallt vad det täcka könet beträffar." Regenten hade skrattat, precis som markisen hade hoppats att han skulle göra. Men när hans besök var över sa han till en av sina andra vänner: "Det kommer ta mig tusen att dröja innan jag reser dit igen. Jag tycker om att befinna mig på åtminstone jämlik fot med min värld. Jag vill inte känna det som om han vore ett strå vassare på alla områden." Eftersom hans vän ville försöka ställa sig in hos prinsen regenten hade denne utropat att det var omöjligt. Inte desto mindre var det något som var mer eller mindre erkänt inom societeten och så odisputabelt att få människor besvärade sig med att kommentera saken. Markisen var för tillfället på väg för att besöka en ung dam som han ansåg uppfyllde hans ideal. I åratal, ja ända sedan han blev myndig, hade hans släktingar bett honom på sina bara knän att han skulle gifta sig och se till att markisvärdigheten, som var av ett relativt sent datum, även om grevevärdigheten sträckte sig flera sekler tillbaka, fick sitt fortbestånd tryggat. Markisens två närmaste anhöriga, först hans bror och sedan en kusin som hade kommit efter honom som presumtiv arvinge, hade båda stupat i kriget mot Napoleon. Det var sålunda av största vikt att markisen tog sig en hustru snarast för den händelse att han genom någon olycklig...